Ja, Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Swedbank. Nu går visserligen börsen ner idag när vi spelar in det här. Vi vet inte hur det ser ut om en timme. Men vi har ändå sett några dagar uppåt på framförallt de amerikanska börserna. Hur tänker ni inför det och hur förklarar ni den rörelsen?
Man kan konstatera på en gång att det är ju extremt volatilt om man tittar på framför allt hastigheten i alla de här rörelserna. Efter att vi hade den snabbaste nedgången så har vi ju noterat då till exempel igår den snabbaste uppgången någonsin. I grunden i det här positiva momentumet lite grann började ju med stimulanspaketet från USA. Och sen så gårdagens arbetsmarknadssiffror, ja. Det är frågan vad förväntningsbilden var på marknaden egentligen, för det är ingen som vet vad man ska egentligen förvänta sig. Ett hemskt scenario, men hur hemskt egentligen? Så att jag tror att man ska inte fästa för stor vikt på att vi har fått en uppgång på ett par dagar nu här, utan vi får vänta oss att det blir väldigt volatilt.
Så det är inte nödvändigtvis hållbart att vi har nått botten, så att säga.
Jag tror inte att vi har sett botten än. Vi vet inte vart det här kommer att landa på. Det är ju en slutnota som är helt okänd. Vi befinner oss i någon typ av så här stimulanspsykos fortfarande. Dels veta hur alla stimulanser kommer att påverka, hur mycket mer det krävs och framförallt också hur länge är ekonomierna stängda? Det är ju ett högst oklart och osäkert just nu. Fortfarande, det finns ju egentligen ingenting som är klart nu.
Om man tittar då på kreditmarknaden som det varit mycket prat om, känslan och information man fick igår, det är att den faktiskt har börjat lätta upp lite grann. Er syn på räntemarknaden och vad den säger om läget just nu?
Centralbanksstöden har ju varit väldigt viktiga för att släcka bränder under på vissa delar av räntemarknaden. Framförallt så kan man titta på dollarbristen som man har pratat väldigt mycket om. Det har ju då Fed hjälpt med sina swaplinor. Sen har ju perifera spreadar kommit tillbaka, ECBs förtjänst med de här massiva köpen och när de har lättat egentligen alla villkor. Senast när de kom ut med det nya, alltså ja, när de lättat till de här capital keys helt enkelt. Det är väl det egentligen. Men det är fortfarande ändå delar på räntemarknaden som visar stress. Alltså inte minst då kreditmarknaden, trots att centralbankerna är inne där egentligen nu. Alla Fed, ECB och Riksbanken. Men även om man tittar på TED-spreaden som är en så gammal, vad ska man säga, måttstock som visar interbankstress. En skillnad mellan Libor och statsobligations- eller treasury-yielden. Den har ju varit väldigt vidgat och fortfarande innebär det egentligen att bankerna kanske inte vågar helt fullt ut låna till varandra. Så att det finns fortfarande liksom delar på räntemarknaden som är otroligt volatila. Och likviditeten tror jag inte heller. Den är ju bättre i och med centralbanksagerandet, men jag tror inte att den är långt ifrån återställt. Och kreditspreadar, de prisar egentligen idag också en default ratio som är högre än 2008. Och det hänger ihop med också att det är ingen som vet exakt hur mycket konkursrisken kommer öka. Det är fortfarande det bara stiger egentligen. Vi hör ju varje dag att framförallt mindre bolag går i konkurs och bolagen har svårt med likviditet. Så att det finns en jättestor osäkerhet där. Sen det som centralbankerna gör är ju jätteviktigt och den stabiliserar, men vi är liksom inte klara än.
Och det finns ju en stor osäkerhet i marknaden om hur en återhämtning ska se ut. Det pratas om V-formationer, det pratas om U-formationer, L-formationer och allt möjligt. Hur resonerar ni kring vad som kan hända när vi kommer ur den här pandemin?
Dels är ju då allt hänger ihop med hur länge ekonomierna är stängda helt enkelt. Allt handlar om hur stor ekonomisk, vad ska man säga, konsekvens vi kommer att få. Och sen i nästa fasen då så är det ju hur mycket arbetsmarknaden har påverkats egentligen. Och som du nämnde, det finns ju liksom V-format, U-format, man pratar om L-format, man pratar även om I-format återhämtning som egentligen skulle vara det absolut värsta scenariot kan man säga. Någonstans vet man att en recession är ett faktum. Frågan är hur långvarig den blir. Vi har ett basscenario på banken någonstans där vi tror att vi kommer inom några veckor återgå till någon typ av aktivitet igen. Och i den så har vi ju liksom en återhämtning nästa år som ungefär fullt gör den nedgången som vi ser i BNP-statistiken idag. Men sen, och då kanske vi pratar om en nedgång på årsbasis på ungefär minus 4% som vi hamnar på. Men det finns ju även naturligtvis riskscenarier som man kan titta på från historien. I dagsläget så finns det liksom ingenting egentligen som man kan fasta på återigen. Och om det blir väldigt långvarigt så är det ju frågan hur både utbuds- och efterfrågesidan påverkas. Vissa är väldigt oroliga över att vi får en supply-chock helt enkelt. Vi får väldigt svårt med utbudet. Dels har vi deglobalisering, kanske stängda gränser. Vi har fortfarande liksom svårt att skaffa arbetskraft. Det skulle kunna leda till inflation. Det är ju frågan då i så fall hur efterfrågan kommer utvecklas. Är det säkert att efterfrågan kommer att överstiga utbudet, eller kan det vara så att konsumenterna de facto faktiskt blir permanent påverkade av den här rädslan över viruset och ändra beteendemönster? Och då kanske man pratar om en ekonomisk tillväxt som kommer att vara mycket, mycket svagare framöver, och vi pratar om deflation och även i värsta fall stagflation. Så att i dagsläget så är det ju väldigt svårt att veta, för att om man utgår från ett scenario där vi går tillbaka någonstans med rimligtvis om några veckor, så kan vi få en återhämtning som kanske visar någon typ av en uformat återhämtning. Men om vi får en långvarig nedstängning av ekonomin på grund av att vi inte får stopp på viruset, då är det ju andra scenarier helt enkelt.
Vi har ju sett enorma stimulanser som du var inne på, både från centralbanken men även finanspolitiken har kommit igång. Vi vet inte riktigt vad konsekvenserna blir av det här, men om man tittar på Sverige specifikt utifrån vår ekonomi, hur stora muskler har Sverige att stimulera ännu mer?
Vi har exceptionellt bra muskler, framförallt jämfört med internationellt sett. Klart är att vi kommer att få mycket högre skuldsättning. Det kommer finnas få länder globalt som kommer hamna på en skuld på under 150% av BNP. Och än så länge har vi inte heller fått alla stimulans. Vi har fått mycket stimulanspaket, men det finns en väldigt stark indikation att vi behöver ha mycket mer. För Sveriges del så är ju det som regeringen framförallt har lagt fram fortfarande lägre eller lite måttligare än det som man kan jämföra internationellt helt enkelt. Och dessutom så har vi otroligt bra finanser idag. Vi kanske räknar med att vi hamnar på ungefär utgifter på 4% av BNP. Och det kan man bara sätta i relation till USA som har kommit ut med ett förslag på ungefär 10% av BNP. Mm. Och vi har ju även en väldigt låg statsskuld. Vi kanske skulle kunna hamna med de stimulanser på ungefär 40% av BNP. Tyskland kanske kan ligga på 60%. Det finns ju flera länder som kommer hamna på en bra bit över 100%. Så att Sveriges del så finns det väldigt bra förutsättningar att stimulera ytterligare mer och verkligen hindra att arbetsmarknaden inte drabbas permanent, helt enkelt.
Och avslutningsvis, Johanna, om man tittar på hur ni ser på det här ur ett allokeringsperspektiv, vad säger ni då till era kunder?
Vi har valt att ligga neutralt i alla tillgångsklasser. Som vi var inne på tidigare så är det nästan omöjligt idag att veta vad egentligen värderingen eller the fair value är för aktier eller för den sakens skull krediter. I och med att så mycket är osäkert och allt hänger ju på väldigt mycket hur länge vi kommer att ha den här lockdown. Och också om den kommer att fungera i så fall att vi kan så småningom återgå tillbaka till normal aktivitet. Så att av den anledningen så håller vi oss neutrala. Det finns ju naturligtvis den här volatiliteten kan skapa affärsmöjligheter för någon som har kortare placeringshorisont och en professionell investerare som kan komma ur och in ganska lätt. Och det finns fortfarande sektorer och bolag som går bra som gynnas av egentligen av den här, vad ska man säga, transformeringen som vi har sett till mer digitalt liv helt enkelt. Men för en, liksom, den vad ska man säga, breddspararen så har vi rekommenderat att ligga neutralt.
Spännande. Johanna Högfeldt, tusen tack för att du tog dig tid och sköt om dig.
Tack detsamma, Jesper.